Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Klockan har hunnit bli 8:30 på kvällen den 29 juli när Stockholmspolisen får larmet. Den som har gjort upptäckten några mil söder om huvudstan är en privatperson. I ett grönområde utanför Nynäshamn ligger en död kropp i terrängen. Den som ligger död är en 14-årig pojke. Redan från start så står det klart att han har blivit utsatt för kraftigt våld och att han har blivit mördad. Men det stannar inte där. Den mördade 14-åringen har varit anmäld försvunnen tillsammans med en jämnårig kompis. En pojke som är fortsatt spårlöst försvunnen. När polisen finkammar fyndplatsen hittar man ingenting. Istället så är det på sociala medier som spåren leder i en mycket oroväckande riktning. Där sprids bilder som påstås visa hur de två pojkarna utsätts för våld. Med påståenden om att det inte är en pojke som har blivit mördad, utan två. För polisen så inleds en intensiv jakt efter en pojke där man inte kan säga säkert om han lever eller är död. Sommaren lider mot sitt slut. Jag är tillbaka från semestern. Vi har fortsatt trycka ut avsnitt under hela den här sommarperioden, men på något vis så kanske det här är som att betrakta som en sömlös övergång till en höstsäsong av Krimrummet. Det råder ingen tvekan om att det första halvåret av 2023 har präglats av barnen på det här krimområdet. Vi har sett att pojkar, 13, 14, 15-åringar har sugits in av gängen och formats till barnsoldater. Det finns fall där de här pojkarna har varit gärningsmän. Det finns fall där de har varit brottsoffer. Och de senaste veckorna så är det här ett fenomen som tyvärr återigen har hamnat högt upp på dagordningen. Dagens avsnitt av Krimrummet kommer att handla om Momo och om Laith. Två 14-åriga pojkar som av allt att döma har fallit offer för samma typ av våld som har sköljt över Sverige det senaste halvåret. Med mig i studion idag så har jag min kollega här på Expressen, Christer Elmoshanta. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack.
Du var här förra veckan, det var inte jag däremot. Så det kanske du som ska välkomna mig tillbaka.
Ja, välkommen tillbaka efter semester.
Tack så mycket. Historien om Momo och Laith, de här två 14-åriga pojkarna. Första gången som den blir känd för allmänheten är den 29 juli när en av dem hittas död. Det är en pojke som heter Mohammed, men han kallas för Momo. Momo är hemmahörande i Nässjö, många, många mil ifrån där han hittas död. Christer, vad vet vi om Momo?
Ja, Mohammed Suleiman, 14-åringen, då kom till Sverige för 3 år sedan ihop med sin familj. Och familjen hamnade i Nässjö där Momo, då, som han kallas av sina vänner, ganska omgående hamnade i trubbel, kan man väl säga. Han befann sig i en situation där det var ganska stökigt omkring honom i skolmiljön framför allt. Och det gjordes också anmälningar då av personer i hans närhet i de miljöerna som han var i skolan då.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
För att göra en lång historia kort så kan man väl säga att det slutade med att det gjordes en utredning och att Momo då omhändertogs helt enkelt och hamnade på ett HVB-hem. Någonstans mellan Nyköping och Nynäshamn har vi ju skrivit i Expressen då. Och När vi har varit i Nässjö och pratat med hans vänner och med hans bekanta och med personer som känner honom, så har det ju framkommit att det var någon gång i den vevan, i samband med att han hamnade på HVB-hemmet, som han också kom i kontakt med riktig kriminalitet, så att säga.
Han gick från att vara en, vad ska man säga, strulig i skolan till något mer allvarligt.
Precis, det man kan kategorisera det som hände i skolan, det kan man ju säga, det var ju bråk liksom, där han i vissa fall ansågs bete sig illa mot skolkamrater och så vidare, och mycket härleddes till en stökig hemmiljö och så vidare. Men på HVB-hemmet så säger ju folk att han kom i kontakt med riktiga kriminella som hade kopplingar till riktigt grovt organiserad brottslighet i Stockholm. Och som en av hans närmsta vänner berättar för oss där i Nässjö är ju att på de här HVB-hemmen så kommer det och går personer som ofta har haft en brokig bakgrund. Det kan ha varit kriminalitet i grunden, det kan ha varit brottslighet som på olika sätt har förordats i skolmiljöer och så vidare. Och så får de kontakt med varandra. Och är man då i en utsatt situation och så att säga redan är lite grann på glid, så kan ju det vara en inkörsport till någonting annat då. Och under den här tiden då, på det här HVB-hemmet mellan Nyköping och Nynäshamn, så finns det också rapporter om att Momo väldigt ofta brukar åka till Stockholm. Exakt vad han gjorde där har väl inte riktigt slagits fast, men vi har ju uppgifter som tyder på att han åtminstone umgicks med personer som har kopplingar till grov organiserad kriminalitet.
En ung pojke då som liksom tar sig in till stan från det här hemmet som han sitter på.
Det är ändå en resa på drygt en timme åtminstone från där han bodde, och det var väldigt frekvent som han åkte dit då, ihop med andra personer som också anses finnas i den här kretsen då.
Hur märkte hans vänner som du har pratat med av det här skiftet mellan då att kanske vara stökigt till att mer gå åt ett kriminellt håll?
Ja, precis. De konkreta exempel vi har fått på det är ju till exempel att Mohammed Suleiman, när han var tillbaka i Nässjö, började mer skryta om kriminalitet och droger och vapen på ett sätt som inte alls fanns på kartan under den perioden han levde där permanent, så att säga. Och då när han kom tillbaka så märkte ju vännen att någonting hade förändrats och att han också hade ett annat nytt umgänge.
För det är ju så att när Momo är intagen på det här HVB-hemmet så åker han hem med jämna mellanrum. Han åker och besöker sin familj hemma i Nässjö. Så skedde också för en månad sedan ungefär, när den här historien egentligen tar sin början. Han var hemma i Nässjö över helgen och sen tog han tåget tillbaka till Stockholm. Och den här tågresan, den sker kvällen den 23 juli. Och sen så vet vi att Momos mamma pratar med honom i telefon dagen efter. Sen vet vi egentligen inte vad som har hänt.
Nej, den sista kända iakttagelsen av honom, Mohammed Suleiman, är ju när han sätter sig på tåg från Nässjö mot Stockholm då, efter att ha besökt familjen. Och det är hans oroliga mamma då som faktiskt larmar efter ett par dygn när hon inte får tag i honom igen då.
Just det, går inte fram signaler när hon ringer.
Stämmer. Och det vi också har enligt uppgifter är ju då att HVB-hemmet inte gjorde någon anmälan om att han var försvunnen. Det man tror är ju att Mohammed Suleiman har tagit sig till Stockholm och inte åkt tillbaka till HVB-hemmet.
Och från de här då, från att Momo åker upp till Stockholm, den tågresan, så går det 6 dagar innan han hittas död. Efter att Momo hittas mördad så händer någonting som vi har blivit allt mer vana att se efter den här typen av händelser. Och det är efterspelet på sociala medier.
Ja, det handlar ju om bilder och budskap som sprids egentligen i något slags marknadsföringssyfte eller för att skicka ett budskap till rivaliserande kriminella gäng egentligen. Vi har ju tidigare talat med gängexperten Gunnar Appelgren som också har gästat den här podden. Och han har ju berättat för oss att de kriminella gängen marknadsför ofta sina våldshandlingar i sociala medier. Det är någon form av intern kommunikation. Och i ett citat så säger Gunnar då att det finns en kraftfull machokultur i den kriminella världen där man inte får tappa ansiktet. Man ska hålla uppe sin heder och minsann hämnas. Och det finns ju verkligen drag av detta i det som har hänt i den här historien också.
Ja, för det som händer efter att Momo hittas död, det är att både i slutna och i öppna kretsar på nätet så börjar det spridas rykten om att det inte bara är en pojke som har blivit mördad utan att det är 2. Det sprids också bilder på vad som påstås vara den andra pojken. I vanliga fall så hade vi nog inte ens nämnt den här typen av ryktesspridning, vare sig i artiklar eller i den här podden. Det här handlar om väldigt allvarlig brottslighet, och som journalist så är det vår högsta prioritet att vara säker på att det man för vidare är rätt och riktigt. Det här drabbar riktiga människor, och det är viktigt att komma ihåg det, att ingen blir betjänt av substanslös ryktesspridning. Så varför ens ta upp det här då? Jo, det är för att åtminstone delar av de här påståendena som får spridning på nätet visar sig stämma i ett senare skede. Några dagar efter att Momo hittas död så går åklagaren också ut och bekräftar att man letar efter den andra pojken som är försvunnen. Den här pojken heter Laith. Han är kompis med Momo som har blivit mördad. De är jämngamla, båda 14 år gamla. Laith har redan varit försvunnen i några dagar när Momo hittas, men det har liksom inte lett till några omfattande insatser, Christer.
Nej, det är inte förrän rykten och bilder börjar spridas på sociala medier som saker egentligen sker. Och försvinnandet gick väl lite grann under radarn. Det dröjde också ganska länge förrän Missing People gick ut med en efterlysning på honom då.
Och vi vet också att det här är en miljö med ungdomar som bor på olika sorters hem där det inte alls är ovanligt att man avviker eller rymmer.
Vi har ju talat med både det hem som Mohammed Suleiman bodde på och som Light då har bott på. Och båda har väl gett någon slags bild av att båda de här pojkarna ganska frekvent åkte upp till Stockholm och reste till andra ställen och umgicks med personer. Och hade ett lite oregelbundet förhållningssätt till att vara hemma i korrekt tid och så vidare.
Vi var ju inne på Momo som är den första 14-åriga pojken då som hittas mördad. Laith är hans kompis som är försvunnen. Vad vet vi om Laith?
Han har en ganska liknande bakgrund som Mohammed Suleiman. Laith kom ju med sin familj från Irak till Sverige. Och precis som Momo då så har Laith blivit omhändertagen av myndigheterna. Det skedde bland annat efter hans egna, han hade berättat lite grann om sin hemsituation, vilket hade lett till orosanmälningar också i den krets som han umgicks i om dagarna, bland annat skola och så vidare. Och det ledde till att Light hamnade på ett HVB-hem och senare då ett familjehem i närheten av Nyköping. Det var där också han bodde vid tiden för försvinnandet. Och vi har ju talat med det hemmet, eller företrädare för det hemmet, och de har ofta varit. Och de berättar att Light ofta reste till Stockholm och att han har rört sig med personer som enligt olika vittnesmål och uppgifter till oss har varit inblandade i gängkriminalitet.
Och sista gången som någon ser Light, det är den 27 juli. Det är alltså 2 dagar innan hans vän Momo hittas död. Vad vet vi om vad Light gör den här dagen?
Enligt de uppgifterna vi har så börjar Light dagen på det här hemmet som han bor på. Där han möter upp en vän som enligt våra uppgifter då frekvent brukar besöka det här hemmet och Light. Och tillsammans har de också åkt upp till Stockholm vid flertalet tillfällen tillsammans då. Det är en person som beskrivs som en nära kompis till Light. Som familjehemmet har relativt god koll på. Och han bor också i närheten av där Light då har sitt boende. Och tillsammans vet vi att de åker upp till Stockholm. Och i en butik i norra Stockholm vet vi att sista spåret av Light finns. För mellan klockan 18 och klockan 19 på kvällen den 27 juli så vet vi genom övervakningskameror och banktransaktioner som polisen har tagit del av då, att Light köpte chips i en närbutik i området. Och då är han fortfarande med den här kompisen som han åkte med ifrån hemmet. Vi har talat med butiksägaren och en anställd i den här butiken som mötte Light och hans vän, och enligt honom stack ingenting ut som ovanligt vid det här besöket. Däremot beskriver butiksägaren den här vännen som en person som brukar umgås med killar som sysslar med narkotika. Det är hans egna ord då.
Ja, han är känd för honom sedan tidigare.
Ja, det finns ju en liten krets som faktiskt har jäckat den här butiksägaren. Och han har haft den här butiken i 10 år. Och genom de här åren så har han blivit utsatt för bränder och hot och olika typer av konflikter. Sånt som ibland kan ske i särskilt utsatta områden då. Och han känner igen delar av de här killarna som han menar sysslar med narkotika då. Han kallar dem kriminella rent av. Och en av dem är den här killen som kommer in ihop med Light mellan klockan 18 och 19 på kvällen. Och Light köper en liten burk Pringles i den här butiken.
Och det är det sista vi vet från Light.
Ja, Genom, enligt våra uppgifter då, genom att titta på hans banktransaktioner så har polisen kunnat härleda hans position vid den tidpunkten dit. Och därefter vet man inte vart de tog vägen.
Och den här personen som är med Leif vid den här tidpunkten, han som beskrivs då som åtminstone känna eller kopplas till de här människorna som beskylls då för att vara kriminella. Vem är han?
Den här pojken är ju ostraffad sedan tidigare, så de här uppgifterna om att han är kriminell kommer ju från butiksägaren bland annat då.
Ja, han är 15 va, den här killen?
Ja, han är 15 år precis, och han är väldigt ung och han har varit dömd en gång tidigare för en mindre förseelse då. Men som jag nämnde så har ju han och Light varit vänner vid en ganska lång tidpunkt, och han var en ganska frekvent besökare på det här hemmet där Light bodde. Och efter att Momo hittades död och att Light försvann, så har också den här 15-åringen gripits och häktats nu också misstänkt för medhjälp till människorov.
Och det är medhjälp till människorov på Life då? I nuläget. Det gäller Life, men vi vet att samma åklagare utreder båda de här fallen och att polisen ser koppling mellan dem, om man säger så.
Vi kan också nämna att polisen ser koppling, precis som du säger Kim, men vi har inte fått det från åklagare från offentligt håll, och de är väldigt, väldigt försiktiga i det här ärendet att gå ut med uppgifter.
Polisen, Mikael.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Efter att Momo hittades död den 29 juli så fortsatte polisen sitt sökande efter Light, eller man kanske egentligen inledde sitt sökande efter Light då. Man sökte av platser i närheten av den första fyndplatsen, men man hittade ingenting där. Så ser situationen ut under en period. Det är först 2 veckor senare som åklagaren går ut med att man befarar att även Light har blivit mördad. Men då står man alltså kvar i en situation där man saknar kropp, för Light är fortfarande försvunnen, men man bedriver det som en mordutredning. Och rent formellt så är det fortfarande där vi står i den här historien. Polisen har inte gått ut och bekräftat att man har hittat Light. Däremot så vet vi att det finns en pågående process. För det var så att i fredags så var det återigen privatpersoner som slog larm till polisen att man hade hittat en död kropp i ett grönområde. Denna gång i en helt annan del av Stockholm, på den norra sidan i Upplandsbro. Enligt uppgifter så misstänker polisen att den döda kropp man har hittat är Light. Men när vi spelar in det här avsnittet så är beskedet från polisen att den slutliga identifieringen ännu inte är färdig. Vi spelar in det här på tisdag eftermiddag, och så vitt vi har förstått så är det här ett besked som skulle kunna komma när som helst. Möjligen så är det redan ute när det här avsnittet släpps och ni lyssnar på det. Christer, du har jobbat med det här fallet. Här har vi 2 stycken 14-åringar, en då som är bekräftat mördad och en som är befarad mördad. Vad säger närstående till Momo Leith om det här som har hänt?
Ja, det finns ju ganska många likheter mellan deras öden och deras bakgrunder, skulle jag säga. Dels så är ju båda från invandrade familjer. I någorlunda närtid har de kommit till Sverige. Båda fallen har de haft problem i sin skolmiljö, vilket har lett till olika typer av orosanmälningar som i slutändan har lett till att de har blivit omhändertagna båda två av socialtjänsten. Och i båda de här fallen har också familjerna till pojkarna motsatt sig det här omhändertagandet. Det vill säga, det har funnits överklaganden och det har varit ganska långa processer där olika myndigheter har fått göra utredningar och komma med sina synpunkter på det här då, innan de så att säga har tagit pojkarna. Det går ju också då att koppla det till den gemensamma punkten att båda de här pojkarna var beskrivna som stökiga, men de hade inte alls samma kontakt med gängkriminalitet innan omhändertagandet som de då hade efteråt, bevisligen då. Och det här är ju också någonting som föräldrarna i båda fallen har varit ganska verbala mot och motsatt sig då. Jag har ju talat med advokaten till exempel till Lights anhöriga då, och hans målsman, och de är ju bestörta egentligen över det faktum att deras pojke tas ifrån dem och att den som då ska skydda honom och det här hemmet där han ska växa upp i istället då, blir istället en grogrund för kriminella där han fiskas upp enligt deras uppgifter då, och sedan slutar som eventuellt mördad.
Mm, det finns ju en intressant aspekt i allt det där, för vi har ju kunnat ta del av domstolsdokumenten som upprättades i samband med det här omhändertagandet. Och då finns det skälet till att Light blir omhändertagen. Det är för att det finns misstankar om att han utsätts för våld i hemmet. Det här får ju också hans pappa bemöta. Och man kan se i domstolshandlingarna att pappa menar att det här handlar inte om någon misshandel, utan möjligen handlar det om tillrättavisningar, för att han menar då att Leith har umgåtts med dåligt sällskap, att han har liksom hamnat i problem, och de här tillrättavisningarna är ett sätt för att, ja, men som en del av en uppfostran egentligen.
Det är en uppfostran som enligt svensk lag är ansedd vara olaglig egentligen, och pappan i det här fallet, han har ju en förordnad advokat som heter Kafer Demirok, och han har ju sagt till oss att pappan ställer sig väldigt frågande till hur hans son, som det allmänna med tvång omhändertog, som de själva uttrycker det då, från hans egen familj och placerad utanför sitt egna hem, har kunnat drabbas av detta. Och det är en oerhörd krock då, att pappans uppfostran anses vara olaglig och att de då tar pojken ifrån honom, och att pappan då är förvissad i tron om att pojken ska ha det tryggt. Men sen så hamnar han i ett ännu värre umgänge.
Vi har läst de här protokollen. Vi kan inte säga säkert vad det är för typ av våld eller tillrättavisning som har funnits i det här hemmet. Däremot så kan vi konstatera att när svenska myndigheter omhändertar Leith, så är det för att man anser att han inte är trygg i den hemmiljö som han då har. Och det som händer istället, det är att han hamnar på ett hem med helt andra regler, och där han kanske har haft väldigt mycket mer frihet än vad han har haft tidigare.
Ja, det vi baserar det på är ju det faktum att företrädare för hemmet har berättat för oss att han kom och gick lite grann som han ville, att han hade väldigt svårt i skolan, egentligen baserat på en ovilja att vara där. Det sägs ju rakt ut att de kämpade ganska mycket på hemmet för att han skulle vilja vara i skolan. Och sen har vi då också bekräftat att han regelbundet åkte upp till Stockholm i en eventuellt väldigt kriminell krets som han umgicks i då.
Och att det finns den här typen av gängkriminella miljöer i Stockholm, det råder det väl inga tvivel om efter vad vi har sett hittills i år med alla dåd. Vi har haft en huvudkonflikt i den här våldsvågen, där den ena sidan har utgjorts av det som kallas för nätverk Foxtrot, ett kriminellt nätverk som enligt polisen leds av den man som kallas för kurdiska räven, Rawa Majid. Och det här nätverk Foxtrot, det kan väl beskrivas som någon sorts, jag vet inte, paraplyorganisation kanske, där man har flera andra kriminella nätverk under sig, eller där man omsluter flera andra kriminella nätverk. Vi har framförallt två starka nästen. Då har vi Bronätverket som ligger norr om Stockholm och Seronätverket som finns i den södra delen av Stockholm. Och det som vi har kunnat se som binder ihop de här nätverken under våldsvågen, det är att de kopplas då till flera händelser där man har använt sig av just barnsoldater. Det är 13, 14, 15-åriga killar som har varit med i olika sammanhang. Det handlar om skjutningar, och man har både använt så gamla pojkar till att vara både gärningsmän, och man har även angripit dem. Vid ett fall i Skogås till exempel, där en 15-åring blev mördad tidigare i år, där man misstänker att personer från Foxtrot-nätverket ligger bakom. Det här fallet, när man tittar på det, skulle jag säga har svagare koppling än vad många andra fall har, och att det kanske är lite tidigt att slå fast exakt vad det här handlar om.
Ja, och uppgifterna ifrån officiellt håll har varit ganska få i det här fallet. Det finns en väldigt stor känslighet i det här ärendet, och om jag ska förstå åklagare Hanna Kardell rätt i detta, så handlar mycket om att man inte vill förstöra utredningen och inte gå ut med för mycket information. Men det har väl hintats mellan raderna om att det kan komma att ske fler gripanden i det här ärendet framöver. Och i nuläget har vi ju en pojke bekräftat mördad, Mohammed Suleiman. Vi har en pojke som misstänks vara mördad, och vi har en person häktad misstänkt för medhjälp till människorov. Så det finns ju fler brottsrubriceringar här att förmodligen vänta då.
Ja, precis. Det finns ingen som är misstänkt för att ha utfört de här handlingarna, till exempel i nuläget. Och vi kan också säga att Momo, han hittas död i Nynäshamn, men det har vi ju sagt, men det är kanske mer rätt att säga att det sker då ute på landet mellan Nynäshamn och Jordbro. Och då är Jordbro väldigt starkt kopplat då till det här seronätverket, och Jordbro har varit en återkommande geografisk plats i många av de här fallen som rör så här unga pojkar under våldsvågen. Och i det andra fallet så har vi den här kroppen där identifiering ännu inte är färdig, men där polisen misstänker att det är Lightman har hittat, och han hittas i Upplandsbro där bronätverket finns. Det här är egentligen nätverk för också trots två starka nästen.
Ja, du Kim gjorde ju ganska nyligen ett avsnitt om Ibo Badji, som var en av de här högt uppsatta inom seronätverket som var känd för att använda sig av barn i kriminella syften. Och de utförde väl våldsdåd under hans ledning helt enkelt.
Precis, han dömdes här tidigare i somras till 18 års fängelse för kopplat till tre olika våldshändelser. Vi gjorde ett avsnitt om det i krimrummet för några veckor sedan som man kan lyssna på om man vill det. Det här är naturligtvis ett horribelt fall. Vi har två stycken 14-åringar, en som då är bekräftat mördad och en som polisen misstänker är mördad. Och det finns i alla lägen en död kropp som man just nu håller på att undersöka. Du som har jobbat med det här, Christer, vad möts du av för reaktioner när du pratar med människor?
Ja, när det gäller personer i de här ungdomarnas absoluta närhet, så är det ju, de är ju ofta bestörta och förvånade skulle jag väl säga över att det har gått så här långt. Det är ju ändå pojkar i 14 års åldern som det här handlar om. Och när vi var i Nässjö till exempel, så beskriver ju många Mohammed Suleiman som en glad, rolig kille som de umgicks med och spelade fotboll med på skolgården. Som ganska snabbt sedan bytte skepnad efter att ha blivit omhändertagen då. Och i Lights fall så har vi också en familj och anhöriga som också vill veta vad som har hänt och hur det här har kunnat ske, så att säga. De har ju varit oroliga för den här pojken ända sedan han omhändertogs, och när han nu är försvunnen och misstänkt mördad, så blir det ju en mycket större fråga för dem än att deras pojke har blivit omhändertagen och försvunnen. De ser ju det här som ett slags systemfel på olika sätt då. Samtidigt har jag från offentlighetens håll kan jag väl märka att folk börjar bli lite avtrubbade av det här våldet. Det är så otroligt många unga människor som är inblandade i den här våldsvågen, som inte minst du har rapporterat om och den här podden har tagit upp också. Och det är väldigt mycket våld för ungdomar. Vi hade idag ett åtal där en 18-åring har åtalats för att ha skjutit en man i en tunnel. En bilförare som blev skjuten medan han körde. I bilen satt personer mellan 18 och 21 år. Så att det kryper verkligen ner i åldrarna, och det är väldigt unga människor som håller i vapnen. Och det här upplever jag har blivit en lite grann avtrubbning hos våra läsare. Det är inte riktigt den här chockfaktorn som det var för ett par år sedan när en 14-åring blev mördad. Och det kan man verkligen ha åsikter om.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
det var väl 2018 som en 16-åring senare dömdes för ett mord i Rinkeby. Och det blev nästan chockvågor att en 16-åring utförde ett beställningsmord för ett kriminellt nätverk. Jag vet inte hur många sådana här fall vi är uppe nu hittills i år, men de här första gången när man ser, man stöter på ett fall där en 15-åring misstänks ha mördat någon, så blir man chockerad. Och andra gången så kanske man fortfarande känner någonting, och tredje gången också, men sen kommer fjärde gången och femte gången och sjätte gången. Jag tror att det är viktigt för alla att komma ihåg vad det här egentligen handlar om, för det här är ju Det är verkligen barn. Och som du var inne på, att hur folk såg på Momo i Nässjö. Att han var en glad kille, han gillade att spela fotboll och sådär. Och han är 14 år gammal. Och hur otroligt snabbt den här radikaliseringen kan ske. Från att man är den här killen som går på mellanstadiet till att man helt plötsligt står med ett vapen i hand, eller man blir själv utsatt för ett våldsbrott för att man finns i den här otroligt farliga miljön där ett liv inte är värt någonting.
Det tycker jag är intressant att det också har återkommit under vårt besök i Nässjö, att många anser att det var under hans vistelse i HVB-hemmet som det här inträffade. Och det var ju också där han kom i kontakt med personer med strulig bakgrund. Och det ska väl också sägas att det görs ju naturligtvis ett jätteviktigt jobb i de här hemmen runt om i Sverige varje dag, och det finns otroligt duktig personal överallt, och det är inte en lätt uppgift, kan jag tänka mig, att bedriva de här verksamheterna. Men det är också ett faktum, visade sig ju gång på gång, att många av kontakterna mellan barn och de här grovt kriminella gängen, den sker ju i de här områdena där utsatta barn faktiskt finns och hamnar och lever.
Mm, den här typen av hem, ett LinkedIn för kriminella, som en åklagare beskrev det för ett tag sedan. Det här är naturligtvis en utredning som bedrivs väldigt intensivt nu. Vi har en person frihetsberövad, men utredningen fortskrider. Vad har vi att vänta oss framöver?
Även om de inte har gått ut med det, så bör man väl kunna misstänka att det kommer att bli fler gripanden i de här ärendena. Som du själv nämnde för en stund sedan, så ingen har ju blivit gripen eller misstänkt för att ha utfört det här misstänkta mordet på Momo till exempel. Och i nuläget har vi en person, en 15-åring, häktad för medhjälp till människorov. Men någon bör ju då rimligen ha utfört det här människorovet, kan man ju ana då. Men utredningen har ju inte gått särskilt snabbt i det här fallet, utan det vi väntar på är väl först och främst att få bekräftat vem den här döda personen är i Upplands Bro. Det finns uppgifter om att det kan handla om Light, men det vet vi inte bekräftat. Och skulle det vara så går ju utredningen in i ett nytt skede där naturligtvis.
Vi har också sett under den här våldsvågen att polisen har haft en hel del framgång i sina utredningar. Att man dels gör gripanden, men även väcker åtal och kommer till fällande domar i högre grad än vad man kanske är van med i den här kriminella gängmiljön. Kanske hänger det ihop också med att det har varit så otroligt intensivt med våldsdåden under en tid, att det blir lättare att lägga alla pusselbitar helt enkelt för att ta sig framåt i utredningarna. Vi fortsätter att följa det här fallet. Tack Christer för att du ville vara med i Krimrummet.
Tack Kim.
Om du som lyssnar har synpunkter, frågor, nyhetstips, så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.